Sidan 22. Passionsblommans makalösa försvar. Det finns växter som lurar fjärilar genom ett slags förklädnad. I Sydamerika finns passionsblommorna som är mästare på det. Blommorna lurar pärlemorfjärilen som är en insekt som gärna lägger sina ägg på passionsblommornas blad. När pärlemorfjärilens ägg kläcks kommer det ut hungriga små fjärilslarver som äter upp alla bladen. Därför är det förstås inte bra för passionsblommorna om äggen kläcks på deras blad. De plantor som fjärilen inte lägger några ägg på klarar sig mycket bättre än de andra. Men hur kan det komma sig att vissa passionsblommor klarar sig från att bli äggläggningsplatser? Pärlemorfjärilar lägger helst sina ägg på blad där det inte finns några andra ägg. Då får deras larver mer mat för sig själva. Vissa passionsblommor har gula fläckar eller klumpar på bladen som liknar pärlemorfjärilens ägg. Fläckarna får fjärilarna att tro att det redan är fullt med ägg just där. Den lägger då sina ägg hos en annan planta och den med fläckarna klarar sig från att få bladen uppätna av de larver som kommer ut när äggen kläcks. Fiffigt, eller hur? Passionsblomman är riktigt bra på att lura fjärilen. Vissa av låtsasäggen är så lika de äkta äggen att det är riktigt svårt att avgöra om de är falska eller inte. Titta på bilderna till vänster och försök lista ut vilken av bilderna som visar ett äkta ägg. Nu skulle man kunna tro att passionsblommor kan tänka och att de har funderat ut det här fiffiga försvaret. Men så är det inte. Passionsblommor tänker inte alls. Men precis som syskon kan se olika ut kan passionsblommornas frön vara olika även om de kommer från samma planta. Någon gång råkade det bli så att det ur ett frö växte upp en passionsblomma med gula fläckar på bladen. Det kanske egentligen var lite fel på den växten, men felet visade sig snabbt vara något bra. Passionsblomman med de prickiga bladen klarade sig bättre än många andra och lyckades sprida många frön. Dessa frön grodde och växte upp till plantor som också hade prickiga blad. Några hade prickar som liknade fjärilens ägg ännu mer. Dessa klarade sig förstås ännu bättre och lyckades sprida många frön. Och så har det fortsatt. Man säger att det har skett en evolution. En ärftlig egenskap har förändrats med tiden. Det naturliga urvalet. Att växter och djur förändras med tiden på det här sättet har man inte alltid vetat. Britten Charles Darwin, 1809-1882, var en av de första att föreslå att allt levande ständigt förändras. Han följde år 1831 med på en 5 år lång resa i världen med forskningsfartyget Beagle. Under resan gjordes flera landstigningar i olika miljöer och Darwin fick möjligheter att studera många olika djur och växtarter. Utifrån sina iakttagelser skrev han senare en mycket känd bok där han presenterade sina tankar. Boken hette Om arternas uppkomst och kom ut år 1859. Darwin skrev bland annat att arter förändras över tiden och att det sker genom ett naturligt urval. Med det menade han att det i en viss miljö kan vara en fördel att ha vissa egenskaper och att det då sker ett urval där dessa egenskaper gynnas. Det här såg han tydligt när han under sin resa studerade djuren på Galapagosöarna. Där fanns olika arter av finkar som kunde härstamma från en och samma art men som under lång tid anpassats till de olika levnadsvillkoren på öarna. I ett område med mycket nötter och annan hård föda kommer till exempel finkar med kraftigare näbb att få mer mat och klara sig bättre än finkar med tunn näbb. De som klarar sig bäst är också de som får flest ungar. Ungarna liknar sina föräldrar och har också kraftiga näbbar. Men alla är inte exakt likadana. Någon kanske har en extra kraftig näbb och kan äta ännu fler nötter och få många ungar som i sin tur får ungar och så fortsätter det. Det naturliga urvalet gör att kraftigare näbbar kommer att bli vanligare och vanligare i området. Men näbbarna kan inte bli hur stora som helst eftersom fåglarna också ska orka flyga omkring. Så de med allt för stora näbbar kommer inte heller att klara sig så bra. När Darwins bok kom ut blev reaktionen kraftig, inte minst från den engelska kyrkan. Många av de idéer han förde fram sågs som otänkbara. Att naturens utveckling var ett resultat av en slumpvis variation och naturligt urval och inte planerats av en skapare var svårsmält för många. Fortfarande finns på många håll i världen människor som ifrågasätter evolutionen. pollinering för en stjärna. Det finns blommor och insekter som ser ganska underliga ut. Ett exempel är en orkidé som på svenska kallas för Madagaskars stjärna, som finns på ön Madagaskar. Växtens blommor har ett nästan 40 cm långt rörliknande utskott som kallas för sporre. Längst ned i denna sporre finns nektar. När Charles Darwin såg blomman påstod han att det på ön borde finnas en insekt med en sugsnabel lika lång som sporren. Och 40 år senare hittade man mycket riktigt en nattfjäril med en nästan 40 cm lång sugsnabel. Nattfjärilen fick det vetenskapliga namnet Xanthopan morgani praedicta. Praedicta betyder förutspådd och det var precis vad den var. Men hur kommer det sig att sporren och sugsnabeln blivit så extremt långa? Orkidéplantor med för kort sporre blev troligtvis av med sin nektar utan att nattfjärilarna fick med sig pollen och lyckades inte bilda så många frön. Plantorna med längre sporre tvingade däremot nattfjärilen att komma närmare. Då fastnade pollen och kunde spridas till andra plantor. Samtidigt var det de nattfjärilar med längst sugsnabel som fick med sig mest mat och klarade sig bäst. De fick många ungar som också hade lång sugsnabel. Den här typen av speciella samspel kan uppstå om det ger båda parter bättre möjligheter att överleva. Nattfjärilen får mer mat då den är den enda som kan nå orkidéns nektar, samtidigt som orkidén är garanterad att bara få pollen från den egna arten. Det här samspelet förklarar en del av de speciella utseenden som kan finnas hos insekter och växter.